Podplay.
Hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av podcasten Mord mot mord med Karin Londré och Anna Sandell.
Det är så bra att klargöra att det är en podcast.
Precis. Att jag tycker ändå det är viktigt.
Är verkligen att det är någon som trodde att det var typ ett så lekprogram. Som har försökt göra olika utmaningar intensivt. Nej, det är en podd och vi gör den som vanligt, även denna veckan.
Det gör vi, till med varandra.
Som med varandra. Ja, jag känner mig lite förvirrad, jag ska vara helt ärlig.
Varför det?
Ja, men vi hade ju fest i helgen då. Och som jag sa till dig innan så har jag alltid trott att 2 dagars bakfyllor var antingen en myt eller någonting som folk som är liksom lite så
känsliga.
Jag har hittat på, exakt.
Typ jag.
Typ du. Men fast jag vet inte om du... Jag vet inte, du kanske verkligen känner av en 2 dagars bakfylla.
Gör jag verkligen det?
Ja, men det gör jag med, har det visat sig. Så att jag vill verkligen bara ge dig rätt i att det är...
Det gläder mig.
Synd om dig. Dag 2 också, även mig nu då. Nej, men jag...
Men jag tycker ju typ att det oftast är värre dag 2.
Nej, men nu är du shopping.
Ja, men, för, nej, men så här, ska jag berätta varför?
Japp.
För att första dagen, då är man så inställd på att man ska må dåligt. Så det handlar bara om överlevnadsmode. Du vet, man så här, köper allt som man är sugen på. Man dricker liksom 2 liter Fanta. Du vet, man tar sig igenom dagen. Medan dag 2, då kanske man ska till jobbet.
Var en helt vanlig fungerande människa.
Man förväntas vara en helt vanlig fungerande människa. Och så är man inte det.
Nej, och jag tror att det kan ha varit så att jag även tidigare upplevt det här. Bara att det har ju lite av en annan, alltså det är en annan känsla. Det är ju noll av det här. Jag har liksom inte huvudvärk. Jag mår inte illa. Jag vill inte äta hela världen mer än vanligt. Utan det är bara typ att jag är riktigt sopig liksom.
Man är så trött.
Så jag har liksom försökt, jag har ju skrivit ett manus, vill jag vara tydlig med. Men det tog mig alltså hela dagen. Hela dagen idag har jag skrivit ett manus. Liksom attention span of a 5-year-old. Det har inte varit... men jag tror det blir bra. Eller det blir det. Det blir bra. Jag har ett väldigt intressant fall. Men, men det var bara att det liksom... Det tog mig med storm. Var,
jag fattar.
Och jag fattar. Det känns lite knäckande, helt enkelt. Att det är tydligen så att jag är en gammal person. Men.
Nej, du är i alla fall väldigt ung i sinnet.
Tack snälla.
Du är minst eller högst 15 år i sinnet.
Vänta, nu kändes det som en diss.
Nej, det var en komplimang.
Okej, tack. Tack snälla. Hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Vi är ju som sagt inflyttade i vår nya lägenhet och det är totalt kaos här hemma.
Har det blivit mer eller mindre kaos än vi pratade förra veckan?
Alltså ett helt annat sorts kaos.
Perfekt.
För att förra veckan så hade ju inte alla våra grejer kommit till lägenheten. Så då var det liksom att vi hade ett kaos som var så här, shit vad mycket grejer vi har. Fick undan ganska mycket, liksom ganska snabbt. Oskars föräldrar var här och hjälpte till. Sen blev ju Sigrid sjuk och vi fick in mer grejer. Och nu är det bara som att vi... flytta runt saker i lägenheten.
En underbar känsla.
Ja, och vi, du vet, skulle... Vi hade inga garderober. Ja, du vet. Nu har vi Oscar, underbara Oscar, har fixat våra garderober. Och nu lever vi inte längre ur 8 IKEA-säckar med blandade kläder.
Just det.
Vilket i sig känns skönt, för det du vet, i morse när jag vaknade innan garderoben hade kommit upp, så var jag så, undra vad mina underkläder är.
Fick du så. Go commando?
Det gjorde jag, gjorde det en vecka. Hade heller inga byxor, så det var liksom kavaj.
Det var riktigt stelstämning på jobbet.
Yeah, I'm moving, you know, can't find my underwear.
Or my pants. Det är som det är.
Men det känns så himla härligt faktiskt att vara här i vårt nya hem.
Ah.
Ah. Och som jag sa förra veckan, se fram emot att få bjuda hit er på en brakfest.
Och då säger du, då menar du när du säger ni, eller
du,
er,
du, Marcus och Sally.
Mm. Du, så inte alla lyssnare, jag bara kollar.
Nej,
jag tycker bara att det är bra att vi liksom tydliggör.
Ja, vi kommer inte få plats alla lyssnare här. Så att det blir
så stort har
ni tre och vi tre.
Okej, okay. Ja, men bra. Vi
börjar när vi
så.
Köper Versailles så bjuder jag alla poddisar.
Just det, just det.
På garden party.
På garden party.
Jag kan inte släppa in alla i hemmet.
Okej, okay, men bra. Då har vi någonting att se fram emot.
Det är ett löfte.
Mm, jättebra. Har du liksom något, har du hunnit med att kolla?
Vi har ju inget internet i lägenheten. Så nej. Jag har lyssnat färdigt på Malin Persson Giolitos senaste bok.
Ja.
Som var liksom, som alla hennes böcker, väldigt bra.
För jag har ju bara, jag har läst störst av allt, tror jag. Mm. Och ju sett serien såklart. Och den var ju, det var ju liksom en toppen läsningsstund. Mm. Jag har inte läst någon av hennes andra.
Den här, okej, okay, den största av allt är den, alltså med råge den bästa boken, måste jag väl ändå säga.
Ja.
Men det är liksom det där, det hon gör då, som hon gör ju störst av allt, är just det där typ att man kan, du vet, vad är det som har hänt egentligen?
Ja, just det, bakifrån perspektivet typ.
Ja. Och den här utspelar sig liksom, det är så gäng, det är två unga killar som är, alltså de är typ 13 eller 14.
Ja.
Som har blivit involverade liksom i så, du vet, börjat ta droger väldigt tidigt och du vet så här, springer, den är väldigt hemsk faktiskt, rakt igenom, men bra, så den kan man läsa eller lyssna på, tycker jag.
Bra tips ändå. Och ja, men det är typ, för du vet, jag läser ju och lyssnar ju typ inte på deckare, men att det ändå är så här, den var ju ändå lite så här, ja men det kan jag verkligen tänka mig på en god semester.
Mm, precis, det är en bra, precis. Jag läser ju och lyssnar på mycket deckare för att jag tycker att det är så här lite skön förströelse. För att det är ofta så himla lättläst.
Japp, det pågår. Och man det sugs pågår. In direkt.
Ja, det gillar jag. Så att, precis, en bra, och för andra människor kanske det är mer semesterböcker. Som är lite mer, har lite mer djup, liksom,
det är också, jag tänker, nej men vet du, jag också tänker att det blir ju förstörelse i ett liv där man typ konsumerar så himla mycket verkliga brott, så känns det lite skönt att konsumera något som är inte på riktigt.
Nej, jag fattar vad du menar. Kanske är det så.
Alltså, jag ger dig bara en möjlig annan förklaring än att du vill att det ska vara lättläst.
Det är väl någon kombo kan
ja,
vill
kanske,
så.
Kanske. Nej, men jag har ju som vanligt varit på sånt liksom
podcast upptåg.
Ja, ett podcast upptåg är verkligen vad jag har. Nej men jag liksom sprang på en podd som inte är ny utan typ kom för kanske typ något halvår eller till och med något år sedan. Jag har inte riktigt koll, men liksom inte så där super ny. Som heter Sweet Bobby. Har du hört om den?
Nej.
Det är en catfishing historia och den är riktigt jävla sjuk.
Okej.
Okay. Och det liksom finns lite så, man lämnas inte, för som vanligt när man lyssnar på poddar som är liksom lite, den som är under undersökande, så är man ju alltid, man lever ju med skräcken att man inte ska få veta något. Vi har ju ändå varit i det så många gånger, liksom sen första serial-antiklimaxet så har man ändå gått i liksom samma fruktansvärda julspår många gånger. Men det finns ändå liksom säckar knyts, kan man säga.
Okay.
Den är jättebra. Alltså jättebra. Otroligt bra. Så att den kan verkligen, det är verkligen en sån liksom binge listen som man kan ge sig in i. Så tänk, jag tänker mig att det skulle vara bra typ att du vet så här, om du håller på så packa upp saker. För den är liksom väldigt spännande, men ju inte fruktansvärt hemsk på samma sätt som vi. Det är ingen som dör, helt enkelt. Och det är ju alltid liksom skönt.
Det kan man gilla ibland.
I här i livet. Att ingen dör, tycker vi är en bra grej. Så att Sweet Bobby är ändå, alltså, jag vill inte blow my own horn Eller?
Jo, men det tycker jag du kan göra.
Det är toppen tips.
Härligt, Karin.
Ja, eller hur?
Låt oss inte sticka under stol med toppen
att jag, tips. Att jag tar lite ära. Så konstigt.
Ja, men du har väl varit delaktig i framtagandet alltså, av den?
Det tror jag. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Gud ja. Nej, men så det var det.
Härligt.
Ska vi köra?
Det tycker jag.
Bra. I februari 1955 så föds en flicka i Woolwich i södra London som inte får en särskilt lätt start på livet. Hennes mamma var gift men inte med hennes pappa och hon bestämmer sig för att inte behålla det här barnet. Så att bara 10 dagar gammal så placeras flickan som får namnet Penelope men kallas Penny i ett fosterhem. Och först som 12-åring så träffar hon då sina biologiska föräldrar igen. Och Penny gift sig som 17-åring redan. Hennes första man heter Melvin och de får 2 döttrar liksom innan Penny har fyllt 23. Så det är så här, hon är fortfarande jätteung men liksom 2-barnsmamma. Och ytterligare 2 år senare så tar hon med sig, jag vet inte vad vi sa ytterligare för jag hade inte nämnt någonting om 2 år. 2 år senare så tar hon med sig barnen och lämnar honom eftersom han är våldsam mot henne. Och efter det här så utbildar sig Penny till revisor och hon börjar jobba inom armén. Och som 26-åring gifter hon sig igen. Den här gången med en man som heter Tony. De skiljer sig bara ett par år senare eftersom Tony är homosexuell. Mm-hmm. Och sen gifter hon sig igen med en man som hon träffar på jobbet. Då jobbar hon i Royal Air Force och han heter Alan och han är någon slags ingenjör eller mekaniker typ. Och han är då änkeman sen 1,5 år tillbaka när de träffas och har 2 döttrar från den relationen. Så nu flyttar liksom alla in tillsammans i ett hus i Lincolnshire och snart är Penny gravid. Så hon föder parets gemensamma dotter Isabel i oktober 1990. Och bara 2 år senare så är även det här äktenskapet över. För Alan har då kommit hem efter att ha varit stationerad i Saudiarabien och han har insett att Penny har inlett en relation med en annan man när han var borta. Och så att paret liksom skiljer sig efter det här och tragiskt nog så begår Alan självmord 1993 efter att den här liksom relationen har gått i kras. Penny fortsätter träffa mannen som hon har varit otrogen med och de är snart liksom så här, ja, men öppet ihop. Och han heter David Jackson och föddes i Birmingham 1942 eller 43, lite osäker. Han har jobbat sig upp från menig till överste löjtnant inom militären och det är då i det jobbet som han träffar Penny, för hon har då bytt flygvapnet till liksom armén. Och David fick 2 döttrar och en son med sin första fru som han sen var otrogen mot med en kvinna som heter Sheila som blir hans andra fru. Och sen är han otrogen mot Sheila med Penny. Så båda 2 är gifta med andra när de börjar ligga med varandra. Men de skiljer sig och 1996 så gift sig David och Penelope och hon tar hans efternamn Jackson. Så Penny och Alans dotter Isabel växer upp och kallar liksom David för pappa för hon har ju förlorat sin biologiska pappa Alan. Och familjen, så som jag förstår det så är det liksom de 3 som är, alltså hennes döttrar från den här första relationen är typ inte med så jättemycket som jag har förstått, utan det är liksom de är ju redan ganska, alltså börjar ändå bli lite större redan där liksom. Så att den här familjen, de här 3 flyttar runt en hel del på grund av att de har de här karriärerna inom militären. Så de bor i Tyskland något tag, de bor i Frankrike något tag och sen återvänder de till England och bosätter sig i Somerset. Och där går liksom åren och till slut har båda 2 gått i pension och kan ägna sig åt sina intressen. De verkar ha typ ett så här väldigt lugnt, traditionellt pensionärsliv. De gillar att åka på kryssningar. David gillar att spela golf typ. Penny gillar att shoppa och typ träffa sina vänner. Båda 2 gillar att så här fixa i deras trädgård och de bor i liksom en enplansvilla i den sömniga lilla staden Barrow i Somerset. Så på ytan är allting helt vanligt. Men folk som är liksom närmare det här paret, alltså typ alla grannar och sånt är så här, de var jättebra grannar, de är helt vanliga personer typ. Men folk som är liksom närmare dem har inte bara bra saker att säga om den här relationen. För redan tidigt har liksom hemska saker hänt i det här förhållandet. För bara något år efter att David och Penny gift sig så drabbas familjen av en enorm tragedi när Davids son Gavin begår självmord. Och han gör det, det här är verkligen fruktansvärt sorgligt, han gör det efter att han har avslöjats, alltså att det har avslöjats att han har varit otrogen mot sin fru, som också var gravid när han var det. Och han skriver i sitt självmordsbrev att han inte vill vara som sin pappa. Så det är liksom fruktansvärt mörkt. Och så åren efter det är liksom helt förståeligt, liksom de värsta i Davids liv typ. Och vad som är mindre förståeligt är hur han då agerar, alltså, mot sin fru under den här tiden, för han blir liksom våldsam mot henne. Så Isabel minns framförallt tre tillfällen under hennes barndom som liksom då David betedde sig alltså extra illa, eller vad man ska säga. För vid ett tillfälle så hon typ ligger och sover och sen kommer han och väcker henne och tvingar henne att gå upp och hämta en mugg som hon har köpt till sin mamma som hon ska få på mors dag. Och sen typ slår han sönder den framför Penny. Vid ett annat tillfälle så kommer hon hem från skolan och liksom ser David trycka upp Penny mot väggen. Och efter den incidenten så liksom blöder Penny näsblod. Och vid ett annat tillfälle när Davids två döttrar, ett av hans barnbarn och hans mamma hälsar på dem, jag tror att det är i Tyskland, så trycker David upp Penny mot en vägg och håller en kniv mot hennes hals.
Fy.
Så att det är liksom fruktansvärda saker som händer i det här hushållet. Liksom. Men Isabel, så hon minns också typ att hon och hennes mamma har lämnat David och bott på ett hotell vid typ något eller några tillfällen. Men att de alltid liksom har återförenats med honom bara någon dag efteråt. Och att han är liksom jätte ångefull och du vet sådär liksom. Men efter ett par år av att David har gått i terapi så liksom, i Isabels ögon åtminstone, så har han då slutat liksom, med det här våldsamma beteendet. Alltså, hon har inga minnen av att hon har sett saker efter 1998.
Okay.
Så att man vet ju inte liksom, men han har absolut, det finns verkligen vittnen som bekräftar att han har varit alltså våldsam mot henne. Och vad Davids döttrar säger om det här tillfället med kniven i Tyskland vet jag inte, men de är liksom inte förtjusta i Penny heller. De tycker att Penny är en narcissist som går igång på att göra människor obekväma. De tycker att hon typ är hånfull mot deras pappa och typ gillar att göra honom obekväm också.
Mm-hmm.
Så att det är inte toppen helt enkelt.
Nej, det låter inte som det.
Alltså de verkar också vara så här, även efter den här liksom 98 då när Isabel säger att hon inte har sett mer våldsamt beteende, så är de ett liksom fruktansvärt, alltså liksom det är en toxic relation, om du förstår. Alltså de är jättebråkiga mot varandra och typ hugger på minsta lilla, och de är verkligen inte snälla mot varandra typ. Men det är liksom ingen,
det blir jobbigt det låter.
Ja, men du vet, det blir som en sån bara att det bara är så. Att det inte är det att någon är så här, oj, de är på väg att skiljas typ. Utan det är bara alltid att de håller på att tjafsa liksom. Och det liksom känns som en sån, du vet, en sån married with children. Alltså sån liksom sitcom bråkighet. Fast liksom ännu värre typ. Och i mars 2020 så vet vi ju alla vad som händer. Coronapandemin dyker upp och lägger sig som ett vidrigt täcke över hela världen. Och under våren får då Storbritannien, som på så många andra ställen, sin första lockdown. Och precis som så många andra par och familjer runt om i världen så påverkar det här David och Pennys relation riktigt negativt. Alltså, det är ju som de här liksom fruktansvärda rapporterna om, du vet, vad händer när man typ lever med en våldsam partner när man inte kommer ifrån relationen. Alltså man kan inte liksom gå till jobbet, eller alla de här liksom barnen som är i dåliga liksom hemmiljöer. Alltså det är fruktansvärt verkligen. Och alltså deras liksom, de här två kommer ju liksom inte heller ifrån varandra. Innan har de jobbar ju inte längre, men de har liksom ganska mycket så separata intressen typ. Och sen så liksom lättar ju restriktionerna då under under sommaren och liksom sen sommaren och tidig höst, men i november så stänger det brittiska samhället ner igen, och i december ringer Penelope till polisen och rapporterar att hennes man har hotat henne efter ett bråk om en fjärrkontroll. Mm-hmm. Och hon har då, det här är också ett toppen sätt att hantera det på, hon har låst in honom på deras inglasade veranda.
Okay.
Men när polisen kommer dit så har David slagit sönder en ruta och liksom tagit sig ut från den här verandan. Och Penny säger då att så här, han beter sig liksom märkligt och han har hotat mig. Och hon visar också upp ett blåmärke på ena armen. Och polisen är så här, vi tycker inte att ni borde bo i samma hus, åtminstone inte typ i natt. Men vad jag förstår så är de ändå kvar i huset. Och sen så tar de då kontakt med henne igen ett par dagar senare, och då säger hon att Dave, hon och David har löst sina problem, att de har sökt vård. Och det visar sig att det är något fel på hans pacemaker.
Mm-hmm.
Men det är fixat nu, och David minns ingenting av det som har hänt.
Mm-hmm.
Drygt två månader senare, den 13 februari 2021, så fyller Penny 66 år. Och då är Storbritannien i sin tredje lockdown. Så för att fira sin mamma har Isabelle skickat över en riktigt, ett riktigt sånt lyxigt meal kit till sina föräldrar.
Härligt. Mm.
Så hon och hennes man ska då äta samma middag hos sig, och så ska de prata på Zoom under tiden. Och du vet, det är så här skaldjur till förrätt, typ en fin bit kött till huvudrätt. Alltså det är liksom klassisk sån lyxig middag, verkligen.
Härligt.
Och under samtalet så är liksom, ja, först är allting typ trevligt och bra. Men det spårar ut när det är dags för huvudrätten. För David gillar inte det tillbehör som Penny har lagat till köttet.
Mm-hmm.
För hon har förberett en servering av rätten Bubble and Squeak.
Vad är det?
Jag har aldrig hört talas om det. Jag tror att du kommer hata det.
Okay.
Det passar inte dig. Du var då Bubble and Squeak, inte din favorit. Jag hade nog inte heller liksom hört talas om den här rätten innan. Men det är liksom ett, vanligtvis ett sätt att typ ta tillvara på rester från så kanske en söndagslunch eller typ julmaten. Ah,
nej, redan nu så redan känner nu får jag du att det panik. Inte är något för mig.
Ah. Mm. Så det man gör är att man tar gårdagens potatismos. Sen blandar man ihop det med typ antingen kål eller brysselkål som också har ingått. Liksom så. Och sen steker man det. Jag skulle säga att det ser ganska mycket ut som typ så en frittata liksom. Alltså som en tjock potatisig omelett typ.
Mm.
Vad känner du?
Inte, jag känner mig inte sugen skulle jag inte säga.
Alltså jag tyckte verkligen att det såg mega gott ut. Men det är så här, det är uppenbarligen så att Penny vill äta det här på sin födelsedag. Alltså hon, det är hon som har lagat Bubble and Squeak. David tycker, och kanske har han liksom, alltså han har ju rätt i grunden att han bara, det här är väl ingen jävla festlig måltid. Alltså du vet, vad är det här för skit? Nej, den här fina biten
det
kött,
låter inte typ som partymat.
Nej, det gör det inte. Men han börjar då, alltså samtidigt så här, det är hennes jävla födelsedagsmiddag.
Ja.
Och han börjar då gå på henne som fan över den här jävla Bubble and Squeak-serveringen typ.
Mm-hmm.
Det blir riktigt dålig stämning på Zoom. Men Isabelle är då också liksom van vid att hennes föräldrar bråkar, så hon tycker typ inte att det är, alltså det är inget out of the ordinary typ. Och efter ett tag går det över tills nästa bråk blossar upp. Som vi alla vet så är det ju svårt det här med teknik.
Mm.
Och efter att de har pratat på Zoom i 4 timmar, vilket är, jag är
väldigt lång tid.
Det är så lång tid. Mm. Då börjar batteriet på David och Pennys iPad ge upp.
Mm-hmm.
Och det resulterar i ett enormt bråk om var laddaren är. Efter det har Isabelle fått nog. Så runt 8 på kvällen, hon bara, okej, grattis, typ. Nu avslutar vi det här samtalet. Mm. Men det är fortfarande inte det att hon tror att, alltså att hon egentligen tycker att någonting är ovanligt bråkigt, liksom. Utan hon bara, du vet, lite sådär trött. Men inte liksom,
well, exakt.
Inte,
here we go again.
Nej, ja, men exakt så. Men en dryg timme senare, vid 9:05, så kommer ett samtal till den brittiska larmtjänsten 999. Och det är David som ringer. För han säger att han har blivit knivhuggen av sin fru.
Okej.
Och han hörs under det här samtalet skrika när han knivhuggs igen.
Men gud.
Sen tar Penny telefonen och säger att hon har dödat sin man. Eller åtminstone försökt döda honom. eftersom hon fått nog. Och när larmoperatören frågar henne var David är, svarar hon: "In the kitchen bleeding to death with any luck."
Mm-hmm.
Så den här larmoperatören frågar liksom hur många gånger och var hon har knivhuggit honom, och hon svarar: "I did the once and then he said I wouldn't do it again, so I did it twice more." Och så säger hon:
mm-hmm.
"I thought I would get his heart, but he hasn't got one."
Ooh.
Och operatören försöker liksom övertala Penny att ge David hjärt- och lungräddning, men hon vägrar, för hon vill att hennes man ska dö. Och hon säger: "I killed my husband because I've had enough. I might just go and stab him again." Och sen lägger hon till: "I am compus mentis." Som alltså är att man är liksom psykiskt med, eller vad man ska säga.
Mm.
När polisen kommer till huset drygt 20 minuter senare så öppnar Penny dörren i pyjamas. Och när polisen säger att hon är under arrest for attempted murder, svarar hon: "Yeah, well, hopefully not attempted." Hon erkänner allt och säger att hon har gjort det för att hennes man var en våldsam mobbare och hon har tröttnat. Och allting hon säger är liksom så extremt matter of fact. Alltså hon är som en... Du vet att hon typ säger så här, hon bara: "I bet you haven't arrested anyone in wearing a Marks and Spencer pyjama before." Alltså hon är liksom... Hon är helt... Hon är verkligen som en sån vanlig liksom brittisk tant som är väldigt, väldigt matter of fact. Men hon pratar om att hon har mördat sin man. Alltså det liksom är, bilden är... Det går liksom absolut
så speciellt
inte ihop typ. Och grejen är att allting finns filmat på en sån, av en sån, du vet, kroppskamera på polisen.
Mm.
Och även det här larmsamtalet finns. Och det är liksom bland det konstigaste man har hört och sett typ. Så att när hon kommer till polisstationen så häktas hon igen. Och återigen, det här filmas med liksom. Och den här gången då inte för försök till mord utan för mord. Eftersom David har avlidit av de tre knivhugg hon har utdelat. Ett i bröstet och två i magen. Och när hon säger det så säger hon typ så: "Oh, no longer attempted, good," typ.
Mycket.
Och sen typ skojar hon med polisen som typ, eftersom det här är under, liksom, mitt under coronapandemin, så tar de tempen på henne med en sån, alltså så fort hon kommer in till polisen liksom. Och då säger hon typ, hon bara så här: "Gud, hade inte det varit så typiskt om jag fick covid on top of this," typ. I huset hittas en lapp som Penny har skrivit där det står: "To whom it may concern, I have taken so much abuse over the years. Look at my records in Germany. But he was a good daddy. However, the mask slipped tonight and that was unforgivable. I accept my punishment. May he rot in hell." Dagen efter så vill Penny inte längre prata med polisen utan lämnar istället ett nedskrivet erkännande. Och det här är då hennes berättelse. Allting om vad som hände är ju i hennes ord såklart. Om liksom hur den här kvällen har ballat ur efter det här Zoom-samtalet. Så hon och David fortsatte bråka och hon var så upprörd och rädd att hon gick och la sig med en kniv under kudden. Och då ska David typ ha kommit in efter henne i sovrummet och liksom fortsatt typ. Och sen har han gått och lagt sig i gästrummet. Då har hon gått in dit. Och så har hon visat kniven och sagt att hon tänker ta livet av sig. Mm. Och hon förväntade sig då att han skulle så be om ursäkt och typ vara så här: "Ja, det här, gör inte det, typ, förlåt," liksom.
Mm.
Och lugna henne. Men istället så hånar han henne och säger att hon är patetisk. Och ärligt så: "Ja, men gör du det då." Oh. Och då är det som att någonting har vänt i hennes huvud. Och hon har tänkt: "Varför ska jag dö när det är du som är problemet?" Och sen har hon då knivhuggit David i bröstet.
Oj.
Han har, enligt henne, fortsatt håna henne även efter det första knivhugget. Och varit så: "Du lyckas inte ens med det här." Efter det här så har hon då skrivit den här lappen medan han då har ringt 999 och sen har hon knivhuggit honom två gånger till och därefter pratat med den här larmoperatören. När den här rättegången mot Penelope Jackson börjar då hösten 2021 så ligger fokus på att försöka reda ut hur deras relation har sett ut innan mordet. Det vill säga, har hon utsatts för det hon säger att hon har utsatts för liksom. Och hon berättar att han har varit våldsam och kontrollerande under många, många år. Att han har bestämt över liksom allt, till och med, du vet, så här, vad hon får se på tv. Att han har liksom, han har, och typ vilka hon har träffat, alltså verkligen varit väldigt kontrollerande. Och han har dessutom då både slagit och våldtagit henne och utsatt henne för psykisk misshandel under åtminstone ett decennium. hon har varit jätterädd och dessutom liksom känt en enorm skam som gjort att hon inte känt att hon har kunnat lämna honom. Och dessutom har hon typ, tyckte hon att, så här, att han var en sån himla bra pappa till Isabelle och att hon inte ville förstöra det.
Okay.
Och Isabelle vittnar ju då och styrker då som sagt att David har varit våldsam mot Penny, att hon såg det hända flera gånger under sin uppväxt, men att hon inte då har sett och hört det mer, sett och hört mer än hemska hemska bråk efter 1998, så att hon har ändå en bild av att hennes barndom utöver de, liksom, den jättehemska perioden efter det var bra liksom.
Mm.
Och Davids döttrar vittnar då som sagt att Penny varit den som varit elak av de två. Men åtminstone en av dem har inte haft någon kontakt med sin pappa på väldigt lång tid liksom. Så att man vet ju aldrig hur, alltså, så vad som är liksom sant. Men oavsett så är det här beteendet som hon har efter att hon har gjort det här är ju ett helt absurt beteende. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Typ att liksom, ja. Vad det än är, så är det hur hon är i samband med det här. Är, alltså jag har nästan aldrig sett något liknande.
Nej.
Och du vet, då har vi ändå sett om många jävla fall. Men det här är liksom beyond typ. Och
ja,
sen
väldigt.
Är det också så att även om han var att, alltså, han borde ju ändå inte dött, såklart. Liksom. Men det handlar då liksom så här, alltså Penny erkänner sig skyldig, men på grund av situationen och deras relation, inte till mord, utan till dråp. Så det är liksom det som juryn ska då ta ställning till, alltså huruvida hon har gjort sig skyldig till mord eller inte. Mm. Och till slut kommer 8 kvinnor och 4 män överens om att hon ska dömas för mord. Det är en majoritet om 10 för och 2 emot. Och i sitt utlåtande säger domaren Martin Picton att I have no doubt you intended to kill your husband and it was a premeditated murder. Your behavior shows a shocking level of callousness. Och hon döms då till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 18 år. Och där, alltså rätten väljer att gå helt emot hennes historia om liksom det våld som hon menar att hon har utsatts för. Och som sagt, det är ju att de har haft en riktigt jävla dålig relation. Det råder ju inga tvivel om liksom.
Nej.
Och det finns vittnesmål, men hur situationen var just då är ju liksom det här vanliga, man vet aldrig vad som pågår bakom lyckta dörrar.
Lyckta dörrar. Mm.
Men alltså jag kan verkligen ändå rekommendera alla att se det här klippet typ, för att det är och alltså det är liksom en liten brittisk tant i ett sånt litet sömnigt brittiskt en brittisk stad. Alltså det ser helt det är liksom helt wacko typ. Och det som händer då är att när polisen släpper det här larmsamtalet och den här videon så blir videon mega viral. Hon blir typ ett meme. Så därför har de då överklagat liksom domen och menar att eftersom den här videon på hur hon grips blivit så himla liksom stor på nätet så har hon inte fått en rättvis rättegång. Och det är liksom det sista som jag har sett om det. Hon sa jag att hon dömdes till livstidsfängelse. Nej, det
ja, men ta chans till frigivning efter 18 år.
Gud. Tänk vad du lyssnar noga på mig.
Var det ett test?
Nej, det var verkligen inte det. Jag var ändå så imponerad. Och jag har då läst massor av olika artiklar på The Guardian, på ITV News, på BBC och på Sky News. Och sen har jag också läst domarens utlåtande. Och sen har jag lyssnat på avsnitt 4 av den inte, alltså, av podden som heter The Divorce Alternative. Som handlar om marriage and murder. De skrattar gott åt många saker som du och jag kanske inte hade känt oss riktigt bekväma med att skratta åt.
Jag fattar.
Men de i alla fall, avsnitt 4, handlar om David and Penelope Jackson.
Okej.
Det var det jag hade
tack,
bjudit på
Karin,
den här veckan.
Vilket var intressant.
Ja. Alltså,
måste jag säga.
Du måste, jag ska skicka länken till dig så du kan kolla. Och sen så länkar jag förstås i vår Facebookgrupp som vanligt.
Bra.
Okay.
Tack så mycket.
Tack.
Idag då ska vi tillbaka till underbara Australien, Down Under. Vi ska till Manly i Sydney där Andrew Kalisic bodde och verkade. Andrew föddes 1941 och han hade föräldrar som hade invandrat till Australien från Jugoslavien. De hade kommit till Australien utan någonting överhuvudtaget. Hans pappa Andrew, alltså Andrews pappa hette också Andrew.
Andrew, den äldre.
Precis. Mm. Började då när han kom till Australien, så började han gav sig in i fiskindustrin. Så han försörjde till sig som fiskhandlare och startade så småningom även en fish and chips restaurang.
Gud vad sugen jag blev på det nu.
Ja, så gott, eller hur?
Så gott.
Mm. Jag är så sugen på att gå på en riktig pub och dricka en sån här stor öl och äta fish and chips.
Det gör vi. Det gör vi när jag kommer till Stockholm.
Mysigt.
Fan vad mysigt.
It's a date.
It's a date.
Och familjen då flyttade runt i Australien när Andrew växte upp, och till slut så hamnade de då i Manly, och det var där de öppnade då den här fiskaffären, fish and chips restaurangen Ocean Foods, som gjorde succé, och det verkar som att den gjorde det liksom, kanske även idag, men i alla fall liksom långt efter att de öppnade den. För jag inser att när den artikeln jag läste där det stod att den fortfarande gjorde succé var från 1988. Så att, men
okej, så när jag föddes, succé.
Då var den fortfarande succé. 2022,
vi vet
troligt
inte
att den gör det fortfarande.
Ja.
Och Andrew då, den yngre, han blev tidigt intresserad av att göra affärer, och han hjälpte sina föräldrar i liksom, butiken slash restauranger med både det ena och det andra. Och han skulle då komma att göra en så kallad raketkarriär. I mitten på 80-talet, när han var då dryga 40, så hade han kommit en lång väg ifrån det ganska enkla livet han hade när han växte upp då, liksom, innan de startade då Ocean Foods. Han var delägare i Manlys finaste hotell. Han var vd för Manlys handelskammare. Han var medlem i New South Wales turistkommission och var liksom lite av en kändis i samhället. Det beskrivs som att han var Manlys okrönte konung och sägs vara den som fick Manly på kartan igen som en plats för surfälskande turister och australiensare.
Wow!
Det är inte litet.
Han var liksom, Manlys han som fick starke man.
Ja, och liksom han var den som fick liksom Manly att börja liksom konkurrera med Bondi Beach, liksom surf.
Okej, då vet man.
Det säger inte lite.
Nej.
Manly är faktiskt jättefint.
Har du varit där? Ställe.
Mm, det har jag.
Men du åt inte på?
Inte på Ocean Foods faktiskt. Nej, det gjorde jag inte. Men jag åt mycket friterat under min tid i Australien. Det ska jag inte sticka under stol med.
Du vet vad du ska säga. Manly Ocean Foods, the best fish and chips in Manly.
Ja.
Finns kvar. 4,8 på Facebook.
Den googlingen hade jag kunnat göra också.
Men jag är bara googlare, det vet vi.
Det vet vi, det är helt rätt.
Det är inte mer med det. Yep.
Så Andrew levde med sin fru Megan. Jag skulle nog sagt Megan, men i en australiensisk dokumentär så också uttalades det Megan.
Mm.
Så att om jag säger Megan så är det fel.
Blanda så vet du att något av det blir rätt.
Exakt. Som han hade träffat 1962. Och de hade då två barn tillsammans som hette Michelle och Andrew Jr. Så då har vi tre Andrew i samma familj.
Jag fattar inte varför de gör så.
Nej, jag fattar inte heller.
Det är så förvirrande.
Det är så förvirrande verkligen, och så himla onödigt.
Också bara, alltså, det finns flera namn.
Mm.
Ja.
Man kan ju det är säkert någon sån... finns säkert någon tanke bakom det. De bodde i ett stort fint hus precis vid vattnet i hamnen inne i Manly. Och Megan beskrivs, hon var partner liksom, eller hon jobbade liksom i flera av Andrews bolag och du vet så här, hjälpte till med olika saker. Och hon beskrivs som en otroligt vänlig och god person. Andrew och Megan och deras två barn verkade då helt enkelt leva det perfekta livet.
Mm.
Så tänk chocken när Megan natten till den 27 januari blir 1986 blir skjuten till döds med två skott i huvudet i parets säng med Andrew liggandes precis bredvid sig. Andrew klarar sig med nöd och näppe från de två skott som också avfyrades mot honom genom att rulla ur sängen. Efter skytten har då avfyrat fyra skott sticker han illa kvickt från huset och Andrew larmar polisen. Till huset kommer då både ambulans och polis, och ambulansen då konstaterar att Megan är död. Hon har avlidit i parets säng. Och polisen som kommer till platsen tycker direkt att det är något fishy med det hela. Pun intended. Var det kul? Eller inte? Jag vet inte.
Alltså det roligaste var hur nöjd du ändå var.
Ah,
det var okay. Det som gjorde mig glad.
Det var inte superstarkt, men lite.
Ja, det hade något.
Det hade något. De hade sällan, om någonsin, upplevt att någon hade blivit skjuten när den låg så i sängen bredvid någon. Och det faktum att då Andrew inte hade blivit träffad av två skotten som avfyrades på nära håll, rakt mot honom, då tyckte de var väldigt konstigt.
Mm. Mm.
Så de är på high alert.
Mm.
Så de hör Andrew och då säger han att han trodde att skytten hade smugit sig in genom en skjutdörr in i huset. Men när polisen går och kontrollerar den här skjutdörren då så märker de med en gång att dörren låter ordentligt. Och de var av uppfattningen att dörren hade låtit tillräckligt mycket för att väcka både Megan och Andrew. Så de tycker det hela är då klart skumt. De beskriver också i efterhand, polisen då, att de direkt utgår från teorin att det finns en relation mellan förövaren och offret.
Mm.
När de börjar utreda mer kring Megans dödsfall så upptäcker de något som de också tycker är högst märkligt. Bara 17 dagar innan Megan mördades i sin säng har hon blivit överfallen på familjens uppfart. Någon har då smygit upp på henne och överfallit henne med ett skjutvapen. Personen då i fråga som har då smygit upp bakom henne har försökt skjuta henne. Men skottet har av någon anledning inte gått av, så då har den här attackeraren slagit henne med vapnet. Hon blir ju såklart superchockad, men hon verkar inte bli särskilt, liksom hon blir inte skadad ordentligt, men förutom att hon blir då otroligt rädd såklart och chockad. Och, eller det är ju en fruktansvärd situation. Och det, men det här avskrivs då som ett rån vid tillfället.
Okej.
Men de tycker liksom att det är strange och ganska snabbt så misstänker polisen att Andrew har något med sin frus död att göra. Det visar sig såklart att deras äktenskap inte alls var så underbart och fluffigt som det kanske såg ut utifrån, utan att det egentligen var ganska dåligt. Andrew hade ett ganska liksom hetsigt temperament och han hade det vad man kan kalla för ett wandering eye, och han dejtade och hade relationer med flera andra kvinnor i tid och otid. Men även om de då tror att det är Andrew så finns det inga konkreta bevis mot honom, mer än att de liksom har en stark magkänsla. Men så en dag får polisen ett tips. Tips från en polisinformatör. Det visar sig då att den här mannen som kommer med tipset faktiskt har fått ett erbjudande om pengar för att döda Megan.
Hmm.
Och han är då inte bara informatör till polisen, utan verkar även, han är liksom, han är kriminell och verkar ha profilerat sig som en hitman. Och han berättar då för polisen att han har blivit approachad några veckor tidigare av en anställd, eller så här. Det är en ganska lång, det kommer vara många personer involverade.
Det klarar vi.
Han har några veckor tidigare blivit liksom närmad av en man vid namn Bill Vandenberg. Och Bill har då gett den här mannen ett gevär med en ljuddämpare och $5,000 får han direkt. Och ett löfte om $20,000 ytterligare dollar när han har mördat Megan. Och den här Bill har då fått kontakt med den här hitmannen genom en kompis. Och han har fått uppdraget genom att hitta en hitman genom en anställd till Andrew. Så det är en sån lång harang.
Ja, ah, just det. Så en anställd har sagt till honom och då har han pratat med en kompis och fått tips om den här hitmannen.
Ja. Så det är liksom en lång väg verkligen.
Mm.
Och så då har han då fått, den här hitmannen har fått då $5,000 och en 20 caliber rifle med en ljuddämpare för att ge sig efter Megan. Och den här hitmannen har då också börjat förfölja Megan med liksom, vet du, målet inställt på att mörda henne.
Mm.
Så han har följt efter henne under typ en hel dag när han till slut då bestämmer sig för att inte genomföra det. För han har sagt typ så här, det finns två anledningar till att man vill mörda en person. Det finns ju säkert jättemånga flera. Men han menade att antingen så handlade det om droger eller så handlade det om liksom någon, alltså något relationellt. Alltså, du vet.
Ja. Ja. Han har ju inte...
Nej. Men, och det är ju inte det hela. Men han insåg då att så här, Megan har ingenting med droger att göra, så jag tänker typ inte mörda någons liksom.
Förlåt, men en dålig åsikt för en hitman att ha.
Ja, men, och jag vet inte om han är
hitman, alltså, man jag bara vet, har varumärket.
Exakt, jag vet faktiskt inte hur mycket han har hitmanat folk innan.
Nej.
Så han bestämmer sig för att inte genomföra det. Men han, så han lämnar tillbaka vapnet men behåller de 5000 dollarna som han redan har fått.
Mm.
Och den här, och när, då, när han då kontaktar polisen med den här storyn, så övertalar polisen honom om att han ska på sig en avlyssningsapparat och gå och träffa Bill Vandenberg då, som har gett honom pengarna, och Carrie som verkar ha varit den som har förmedlat kontakten.
Mm.
Och när de ses då, så framgår inte vem som har beställt mordet, men det framgår att de båda vetat om mordet i förväg, och så även en tredje person vid namn Warren Elkins, som då var business partner i Andrews hotell. Det verkar som att han var disco manager på hotellet.
Mm.
Så fortfarande finns då inga liksom konkreta bevis mot Andrew, för de har fortfarande inte pratat om honom, men det finns då ganska starka indicier, eftersom de här tre personerna liksom, eller du vet, det verkar som att den här, det framgår att den här Warren Elkins då, som är anställd i hans hotell, har kontaktat de här personerna, så att de liksom tänker så här, ja men vi tror att det är Warren och den här Warren, vi tror att det är Andrew, och Warren har då kontaktat de här personerna. Så polisen lyckas i alla fall få till en husrannsakan hemma hos Bill Vandenberg. När de kommer dit så erkänner han snabbt att han är ansvarig för mordet på Megan. Han berättar att han har tagit sig in i familjens hus, smugit sig upp till sovrummet och skjutit Megan. Och sen har han då skjutit i kudden, alltså Andrews kudde, efter att han har rullat ner från sängen. Precis så som de har kommit överens om. Vapnet berättar Bill att han efter det har slängt i Lane Cove River, som var samma flod som vi pratade om i...
Ja, just det.
Mm.
Den som luktar äckligt.
Precis. Polisen hittar vapnet och kan bekräfta att det är det vapnet som har använts för att mörda Megan.
Okej.
Okay. De gör även husrannsakan hemma hos den här Carrie då, som är kompis med Bill. Och alltså han som har då förmedlat kontakten på något vis.
Mm.
Och när polisen kommer dit så säger han, jag vet varför ni är här. Ni är här på grund av den kvinnan som Bill mördade.
Okej.
Okay. Men trots då att Carrie säger det här och Bill berättar att det är han som har mördat Megan, så vill han inte berätta om Andrew har varit involverad. Han pekar däremot liksom ändå åt Andrews håll på sätt och vis, för han pekar då på den här Warren Elkins då, som var disco manager på Andrews hotell. Och den här Warren då, när de pratar med honom, han tvekar inte, utan berättar direkt att Andrew har bett honom att lösa mordet på hans fru. Warren har sedan då hittat alla de här männen i den här så kallade mordkedjan, genom att då han har liksom gått till King's Cross, träffat Bill Vandenberg. Eller du vet, så här, kom, ja, han har liksom satt igång hela den här apparaten för att hans chef typ har bett honom att göra det. Det visar sig också att det var Bill då som var skyldig till det här första överfallet av Megan, det här misslyckade mordförsöket på familjens uppfart. Och han ska även berätta att han har försökt mörda henne 3 gånger innan det, så att det är totalt 5 eller 6
som
mordförsök.
Som hon inte ens har märkt.
Ja, för du vet, det var någon gång där de har låst upp dörren för att, alltså, dörren har varit upplåst för att han ska kunna smyga in, men sen har då alltså Megans mamma som bodde hemma hos dem låst dörren och hon har gått och lagt sig. Det var någon gång han kom hem när han såg att deras son satt och kollade på TV, så då fick, du vet, så stack han. Så det har varit flera sådana tillfällen där han har dragits ur då, och sen då det här sista när hon då liksom ändå kom på honom eller något sådär. Så det har liksom varit a long time coming. Tyvärr så hade de liksom, det var målinriktat verkligen. Och Warren, Bill Warren och Carrie grips och åtalas för lite olika delar av mordet på Meghan. Warren och Carrie åtalas för conspiracy to commit murder. Och Bill åtalas för mordet på Meghan, conspiracy to commit murder och assault. Andrew själv då, när han blir förhörd, säger att han och Meghan kanske var måltavlor för något som hade med deras jobb att göra. Och han hävdar då såklart att han inte har något som helst med det hela att göra. Mm. Och då, polisen har då också, du vet, så här, parallellt, den här Warren har ju då liksom ändå pekat ut Andrew. Men polisen försöker liksom gräva lite mer i motivet. Och de har då kontakt med flera av Andrews älskarinnor, ja, som intygar då på olika sätt att de har haft långtgående relationer, du vet, när de planerat att gifta sig och du vet, massa sådana saker. Så att man tror kort och gott då att han har gjort det här för att han vill få sin fru ur vägen så att han kan liksom inleda en annan relation. Och då undrar man ju igen varför man inte bara skiljer sig.
The divorce alternative, ja. Mm.
Exakt så.
Nej, och det är ju den grejen som man aldrig förstår. Alltså det är ju just, nej, det där. Det vet jag inte, för att det, nej, är liksom helt absurt hur någon kan tycka att så här, men det här känns som den enklaste utvägen, typ.
Nej, jag vet, det är helt sjukt verkligen.
Men du vet, det kan ju vara typ en sån grej att han typ så här inte ville dela med sig av pengarna och företagen också.
Jag utgår typ från att det nästan måste vara det. Men jag har inte hittat det någonstans. Det, polisen kommer också fram till att de tror att även innan de här sex tillfällena där Bill liksom försökte mörda Meghan, så har Andrew 13 år tidigare försökt liksom mörda Meghan. För då har Andrew, Meghan och Andrew Jr. varit med i en bilolycka där de åkte ut för typ, alltså en klippa precis i närheten av deras hus. Och där den enda som lyckades ta sig ur bilen liksom innan bilen verkligen började köra neråt, man ska säga, var då vuxna Andrew. Både Meghan och Andrew Jr. klarade sig då utan några särskilda skador, men polisen menar då att det här var troligtvis första gången som Andrew försökte döda sin fru.
Och då även sitt barn.
Sitt barn. Mm. Och då hade han också, vid det här, då 1973, så hade han också så här en väldigt liksom intensiv relation med en annan kvinna som också har uttalat sig väldigt mycket om vad som hände då under dem. Så då tror man liksom att det var första gången han kände då att han behövde komma ur relationen på något vis.
Det är så jävla obehagligt att tänka att, och hon har liksom gått runt och levt med en person som så gärna henne. Exakt. Ja. Alltså det är liksom
det är skitläskigt.
Så jävla mardröm liksom.
Verkligen. Man kan inte ens comprehend. Men till slut då så grips även Andrew och åtalas för mordet på sin fru. Men han släpps eftersom det inte finns tillräckligt bevis som kopplar honom direkt till mordet.
Men varför skulle de annars ha mördat henne?
Nej, jag vet. Men när han kommer ut så verkar det som att han bestämmer sig för att städa upp lite. Han ger då Warren $10,000 för att hjälpa honom att få undan bevis som finns mot honom. Till exempel då så tror man att han ska försöka få Bill och Carrie ur vägen. Men på något vänster, jag tror att det är Warren Elkins som berättar det här för polisen. Och han grips då och erbjuds ett lindrigare straff mot att han vittnar mot Andrew i alla de här frågorna. Liksom. Mm. Så cirka 18 månader efter att Meghan har mördats så ställs Andrew inför rätta. I rättegången så vittnar Bill, Carrie och Warren mot Andrew. Rättegången pågår i 12 veckor och efter de 12 veckorna så döms Andrew till livstid i fängelse trots att han hela tiden stod fast vid att han var helt och hållet oskyldig. Och familjen, du vet, med hans barn och hans svärmor, alla liksom står bakom honom och tror att han är helt oskyldig.
Oj.
Carrie döms också till livstid i fängelse och Bill lika så. Bill begick tyvärr självmord i fängelse ganska nära på efter att han hade åkt in, för att han hade dels dåligt samvete, tror jag, för att han hade mördat Meghan, men det framgår som att det främst var för att han hade liksom fått sin bästis då, Carrie, att också dömas till livstid i fängelse. Warren då, som vittnade mot Andrew, fick 5 år i fängelse eftersom han då gjorde någon bättre deal med åklagarna än de andra två. Inifrån fängelset så fortsätter Andrew att hävda sin oskuld och han gör massa sådana resningsförsök och det liksom händer massa grejer. Och han är ju ganska, liksom, har ju ganska hög status i samhället, så att det verkar ändå som att han har liksom resurser att anlita mycket advokater, han gör mycket grejer. Vid en resningsrättegång som han då tänker ska hjälpa att fria honom, så fyller den ett helt annat syfte. För att det som lades fram då för att försöka styrka hans oskuld styrkte istället åklagarens mening. Han skulle inte ha kunnat ligga i sängen när Megan blev skjuten. Liksom, då hade han dött om det hade gått till så som han...
Som han beskrev det.
Och du vet, det var massa så forensics som var inne och tittade på kuddar. Alltså vet du vad, liksom gjorde massor. Och det var då som sagt i ett försök att han skulle försöka liksom rena sitt namn. Men istället
så gjorde det motsatsen.
Exakt så. Men trots allt det här så släpptes han fri efter 26 år i fängelset i februari 2012. Han hävdar fortfarande sin oskuld och hans familj står fortfarande bakom honom. Och han då när han släpptes 2012 sa att han var liksom fast bestämd vid att han ska liksom få polisen att, du vet, ge honom resning typ, eller vad man säger i efterhand. För att de menar då att de var helt förbestämda på att han var skyldig och att de då liksom gjorde allt för att sätta dit honom. När han kom ut så gav han sig in i hotellsvängen igen, men på ett litet annat sätt, för när han kom ut då så lagade han mat och städade på ett Best Western hotell i Gorokan. Och vad han gör idag kan jag tyvärr inte hitta på internet.
Tror du att han jobbar fortfarande på, eller tror du att Manly Ocean Foods finns i familjen fortfarande?
Oklart. Kanske hos något av Andrews syskon.
Ja, eller typ att han var tvungen att sälja det för att han, för att typ så, du vet, pay for the legal fees.
Ja, kanske. För, precis, han är idag då 71 år. Så han är ju liksom inte jättegammal. Nej. Men man undrar ju om han någonsin liksom kan bounce back efter det. Och det kan jag som sagt inte, jag kan inte hitta någonting från och med efter att det han släpptes 2012.
Gud.
Ja, så det var mordet på Megan Kalisic.
Uff.
Och jag har då sett en Crime Investigation Australia, Contract to Kill, The Mornington Monster heter det avsnittet. Det är då två fall i ett. Såklart Murderpedia. Sen har jag läst två artiklar på Sydney Morning Herald som heter Andrew Kalisic, The Man Who Wanted More av Malcolm Brown. Och Kalisic Finds New Life, Running a Modest Motel av Ermon Duff. Wikipedia såklart. Och sen har jag också läst Häng kvar.
Spännande.
Jag kan inte hitta. Jag har min annan fil här. Jo, Kalisic walks free after 25 years i The Examiner. Kalisic vows to pursue cops over jailing på news.com.au och wife killer tangled in own web på The Queen Bayon H. Oklart uttal där.
Jag tycker det är bra.
Tack.
Tack så jättemycket.
Ja, men tack själv, Karin.
Och tack till er som har lyssnat även den här veckan. Och vi kan väl, innan vi lägger på, om man säger, bara säga att 29 maj, livepod, Göteborg, kommer bli otroligt. Det kommer bli så himla, himla skoj. Biljetter hittar man på stauppbolaget.se/mord mot mord.
Mord mot mord.
Okej.
Hej då, tack för idag.